Det här är Radio Tyresö, 91,4 MHz, och på programmet står ett avsnitt ur den historiedag som var på slottet maj den 18 maj i år. Och historiedagen innehöll ju en massa olika inslag, men det avsnitt som ni kommer att få höra nu, det var den debatt som var arrangerad och som handlade om 1968, alltså som symbol för ideologisk kamp och revolution och eventuellt ändring av världsläget och allt sånt där. Allt som man kan förknippa med detta år. Och de som ordnar historiedagen, det är Nordiska museet och sen jag som heter Mats Fält som är ordförande i kommunfullmäktige Tyresö. Och jag jobbar mycket tillsammans med Håkan Blomqvist som är docent på Södertörns högskola. Just den här debatten leds av Håkan Blomqvist också. Och de som ska prata är dels Kjell Östberg som är statsvetare och historiker och har jobbat mycket med svensk 1900-talshistoria, skrivit bok om Olof Palme och allt möjligt. Och som var med också på barrikaderna 1968. Och sen är det Claes Arvidsson som har jobbat, framförallt är han väl känd som ledarskribent på Svenska Dagbladet, bor numera i Oslo. Och som också har skrivit och tänkt mycket om det här med 68, vad det står för och vad det innebär och om det var bra eller dåligt och så vidare. Varmt välkomna.
Varsågod, Claes.
Ja, jag heter alltså Claes Arvidsson och känns otroligt roligt att få komma hit. Och känner mig också väldigt glad över det här initiativet med den här historiedagen. Historia är viktigt. Jag bor i ett land i Norge nu för tiden. Där historia faktiskt är viktigare än vad det är i Sverige. Man kan hoppas att det också ska ändras i Sverige. Så jag bor som sagt var i Oslo sedan några år och har precis kommit ut, så jag, med en bok som heter Sötebror på spaning efter det svenska Oslo. Och som är historia, som är nutid. Och jag prövar att liksom ge en ny bild av det svenska i Oslo. Och den här bokens bakgrund, den är så enkel eller komplicerad som livet självt. En dag när jag var ute och promenerade så såg jag någonting och tänkte, ja men är inte det där svenskt egentligen? Och så sattes tankarna igång. Jag var ute igen och sa, ja men är inte det där svenskt egentligen? Och på den vägen blev det, och så småningom så blev det Sötebror. Och lite på samma sätt kom jag in i 68, därför att jag hade en god vän vars föräldrar i slutet på 50-talet sålde sitt företag och lämnade Sverige. Och det gjorde man därför att man var rädd för att allting skulle konfiskeras. Det här tyckte jag liksom var helt bisarrt, men intressant. Och så tänkte jag, ja, man kanske borde göra någonting på temat sån här kompetensutvandring under 50- och 60-talen. Det resulterade i att jag fick en förfrågan om att skriva en bok om Olof Palme. Istället så skrev jag den här boken Ett annat land, det långa 70-talet, Sverige det långa 70-talet. Och lite senare skrev jag en bok om Olof Palme. Och mera specifikt den politik som fördes under den tiden. Så kom jag in i den här genren och ägnade ganska mycket tid åt det på den tiden. Och också därför så är det väldigt roligt att liksom komma tillbaka till den tiden idag. Och 68, ja alltså 68 är ett årtal, ett år, men det är också en epok. Problemet det är liksom när man ska liksom pröva att få fatt på vad var det för någonting, så är det lite grann så här fuktigt på liksom. Man tar ett tag och så tycker man att man har greppat det hela och så slinker det hela ur handen igen. Men ett exempel på vad 68 kan vara, det är uttrycket om du minns 68 så var du inte med. Det är sånt som då handlar om ungdomskultur och normbrott och en film som de kallar oss mods. Eller var det sektvänstern, rebellerna till exempel, de allra mest maotrogna som marscherade i magskjortor på Gärdet. Eller Var det de gröna kmererna som Centerns ungdomsförbund kallades på 70-talet? Alltså den miljörörelse som tog över när sektvänstern marginaliserades. Eller är det också så att 68 bör knytas till rörelse i etablissemanget? Vi drabbades av hybris, har Kjell-Olof Feldt sagt om stämningarna i regeringskansliet 1968. Så ja, 68 är svårfångat. Hur ska det avgränsas i tid? Är det vänstervågen i slutet på 60-talet och några år in på 70-talet? Eller är det en längre period? Startar 68 före 68? Och hur är det med utsträckningen i rummet? Det kan beskrivas som något som berör Västeuropa och USA. Samtidigt, liksom, om man tittar på 68 och den tiden, så det händer en massa saker i Latinamerika. I några länder i östblocket. Innehåll. Ja, baskisk terrorism. Krigen i Indokina och protesterna. Ja, avkolonialiseringens processen i tredje världen. Vi har Sydafrika. Vi har kulturrevolutionen i Kina. Ja, strejker i Sverige. Strejker på andra ställen i Västeuropa. Det var som hela världen tycktes vara i gungning. Faktiskt lite grann som det gungar idag. Fast idag gungar det på andra sätt. Och Sverige då, ja, vi hade strejker här. Svappavara strejken till exempel. Vi hade också kårhusockupationen. Där studenterna ockuperade sin egen studentkår. Ja, jag ska prata lite högre, förlåt mig. Kamp mot UKAS som var en reform av universitetsutbildningen. Det är mycket som ingår eller inte ingår. Och hur ska man förklara det hela? Ja, man kan säga att det var tidsandan. Men det är egentligen inte någon förklaring. Och kanske är det så att det ser olika ut för olika länder. Men kanske att det också finns gemensamma nämnare. Och söker man efter gemensamma nämnare så tycker jag att man ska liksom avgränsa det hela till Västeuropa och USA. Man kan också grubbla över sånt som teknikfaktorer och dess betydelse för utvecklingen, som p-pillret eller tvn. Med tvn så kom världen mycket närmare. Och Vietnamkriget kom in i de svenska vardagsrummen. Det var det första tv-sända kriget. Så är också frågan om 68 mest var protest eller var 68 samhällsförändrande. Ja, man kan konstatera att livsstilen blev informell. Titlar tog bort ur telefonkatalogen till exempel. Vi hade du-reformen som inte var någon reform utan var någonting som kom underifrån. Och det sägs att det hela började med att du blev duad på bensinmacken. Ingen vet riktigt. Men så var det. Viktiga frågor kom upp på agendan som rörde kvinnor och kvinnors ställning. Andra viktiga frågor handlade om arbete och miljö. Nya normer. Vi ser också se en ny politik. Det som vi båda tycker är det mest intressanta med den här tiden, nämligen konsekvenserna av 68. Och från min utgångspunkt så blev då Sverige mer socialistisk. Och det är inte riktigt min grej, om man säger så. Så Sverige, för att inte göra det här allt för långt, det är det långa 70-talet. Den börjar kanske runt 65 med där Vietnam börjar på att få en kraftfull ställning i den svenska opinionsbildningen. Och kanske att den slutar runt mitten på 80-talet. Och sett från mitt perspektiv så var det mycket mer än en proteströrelse. Det var en formativ period som präglades av ett problemformuleringsinitiativ till vänster i politiken. Själva paradoxen med det hela, det var ju att i själva verket hade svenskarna aldrig någonsin haft det så bra. Materiellt, utbildningsmässigt och så vidare. Ändå så växte missnöjet. Men det rörde sig inte om något missnöje med stort M eller för den delen med stort K. Inte ens på universiteten fanns det ett särskilt stort stöd för den vänstra vänstern. Men offentligheten, TV, radio, medier, tidningar, den offentligheten var rödfärgad. Diskursen var rödfärgad. Men det var alltså en slags synvilla om man såg på hur representativ den var. Och reaktionerna och missnöjet, ja, det kunde handla om sådana saker som urbanisering och misstrivsel i städerna, bostadsbrist, centralisering, också förändringar i arbetslivet som sker den här tiden, som gjorde att människor gick från framtidsoptimism till framtidspessimism. Det är någonting som präglar den här perioden. Det är det ena. Det andra, det är att en starkt radikaliserad socialdemokrati går till en reformoffensiv för att möta problem som man uppfattar. Och den förändringen av socialdemokratin, den kan beskrivas i termer av att man gick från en slags pessimistisk reformism som handlade om att beskatta och fördela till en revolutionär reformism som handlade om att förändra institutioner, förändra samhällsstrukturen. Och där sätter jag stopp.
Det är lite intressant. Claes och jag har skrivit både om 68 och om Palme. Och vi har också ett litet angreppssätt som jag tycker är spännande och stimulerande. Det har ju kommit en del böcker om 68 nu som framförallt fokuserar på året 68. Henrik Berggren har skrivit en spännande bok i vacker utstyrsel om 68, men för honom så är det en slags karneval. I slutet på året så upphör revolterna och studenterna anträder till den långa marsch genom institutionerna och ingenting händer egentligen. Ulf Bjereld och Marie Demker har skrivit en annan bok och de har en annan synvinkel. De menar att det hände egentligen inte något speciellt mycket alls politiskt under de här åren. De ser det mera som att det var en slags vår. Studenterna hjälpte liberalismen att genomföra en slags vårrengöring, att sopa bort lite konservativt krimskrams. Sen kunde nyliberalismen ta över det som hände. Jag tror i likhet med Claes, även om vi säkert har olika slutsatser om konsekvenserna, att det spännande är att 68 var en lång period. Det spännande är att se vilka blir de långsiktiga konsekvenserna. Vi fokuserar då också gärna på 70-talet. Alltså, jag vill inte på något sätt undervärdera att 68 inte skulle vara ett viktigt år. Det var en slags tid när allting verkade hända samtidigt. Tet-offensiven i Vietnam visade att ett litet land i Asien kunde skaka världens mäktigaste militärmakt. Och i USA drog protestvågorna över kriget över landet. Resten av världen följde efter i Vietnamdemonstrationer. Studentdemonstrationer över hela världen. Polen, Japan, Mexiko, Spanien. I Frankrike övergick studentdemonstrationerna till generalstrejk med 10 miljoner arbetare. De Gaulle var tvungen att ta sig till sina trupper i Tyskland för att verkligen kunna garantera att ordningen skulle kunna upprätthållas. Så rädd var han för att det skulle kunna gå överstyr. I Tjeckoslovakien så väcktes drömmen om socialismen med mänskligt ansikte. Det var en tid när allt plötsligt tycktes möjligt samtidigt överallt i världen för oss som var med. För det är väl lika bra att jag säger det på en gång då. Alltså för 50 år sedan nu så hade jag just kommit hem från Båstad där vi lyckades stoppa den här tennismatchen mot Rhodesia. Och om en vecka så skulle jag delta i och ockupera K-huset. Men nu är jag inte här i första hand som gammal Vietnam eller 68 nostalgiker, utan jag är här som forskare. Men det är uppenbart att också mitt sätt att närma sig den tiden och mitt sätt som forskare är påverkad av den tid när jag formerades också som vetenskapsman. Jag har en allmän grundinställning som kan säga lite förenklat säga, så att jag tror att alla former av djupgående demokratiska förändringar eller djupgående sociala reformer, det är i huvudsak en produkt av social mobilisering genom sociala rörelser. Det är så som världen förändras. Det är en slags forskarutgångspunkt jag har. Och jag tror också att man kan hitta vissa perioder i historien när den här radikaliseringen är speciellt utvecklad. Radikaliseringsvågor. För att ta ett annat exempel, nu diskuterar vi hur kommer det sig att den allmänna rösträtten genomfördes för 100 år sedan. Och man diskuterar, var det Brantings förtjänst eller var det idéns förtjänst? I mitt perspektiv hade den allmänna rösträtten inte genomförts, idén hade inte lagt fram sin proposition, om inte några arbetarhustrur i Söderhamn våren 1917 hade tänt en gnista som hade lett fram till de stora hungerkravallerna i Sverige. Eller om inte fröken Friman och hennes systrar i den kvinnliga rösträttsrörelsen i de sociala rörelserna hade drivit på det hela. Då hade inte det motstånd som fanns kunnat brytas, tror jag. Ja, men det är naturligtvis en förenkling och mer komplicerat. Men och på samma sätt så ser jag då alltså 60-talets radikaliseringen som en lång period av en lång radikaliseringsvåg, en av de längsta, och skulle jag också vilja säga, det är den tesen jag kommer att driva nu, en av de djupaste radikaliseringsvågorna med en av de mest omfattande sociala konsekvenser. Och då får jag försöka kort beskriva det då. Alltså, för mig så börjar 68 egentligen i slutet på 50-talet med den koloniala revolutionen som bröt den här dikotomin mellan öst och väst, det kalla kriget, och istället förde fram en sydväst-syd-nord perspektiv. Medvetenhet om apartheid i Sydafrika och medborgarrörelsen i USA, kampen mot atombomben och så vidare. Under den här första fasen fungerar de traditionella rörelserna, socialdemokraterna och inte minst liberalerna, som pådrivare. Jag kallar gärna den här första hälften av 60-talet för det liberala 68. Det var liberalen Eva Moberg som satte fart på könsrollsdebatterna. Sexliberalerna utmanade den unkna sexualmoralen och så vidare. Men åt mitten av 60-talet så fick den här radikaliseringen en mer röd prägel. Och den kunde då samspela med en slags uppkomst av en ungdomskultur och inte minst en social utjämning av universiteten och en massiv tillväxt av antal studenter. Den nya vänstern som dyker upp då kritiserade både socialdemokratin som ansågs vara alls försiktig, men också den förstenade kommunismen i Östeuropa. Det var inga liksom Rysslandsvänner som utformade den här nya vänstern. Man sökte efter nya impulser, men i en marxistisk tradition. Och de här idéerna kunde då få fäste i den unga generationen, men också genom att det uppstod nya sociala rörelser. Vietnamrörelsen är väl den oftast lyfte fram. Det fanns flera rörelser till stöd för tredje världen, rörelser mot kommersialism, för ökad jämlikhet och demokrati, som bars upp av en ny generation ungdomar som vägrade att acceptera samhällets dominerande normer. Och det var den här fasen av 68 som kulminerade just 68. Hade det stannat 68 så hade inflytandet ändå blivit betydande. Ny kultur, ungdomskultur, nya värderingar, upprop och auktoriteter och så vidare. Men det som verkligen, alltså de verkligen djupgående förändringarna skedde efter 68. I själva verket är många av de fenomen som vi idag knyter till 68, det är 70-talsfenomen. De nya kvinnorörelsen, grupp 8, uppträdde offentligt först 1970. Gröna vågen, kärnkraftsrörelsen, proggen, de flesta av bokstavsvänstern är produkter av 70-talet. Och inte minst av den stora gruvstrejken som utlyste en våg av vilda strejker. arbetarklassen, radikalismens traditionella bärare, var också med här. Och vad som nu hände då, det var att de här ungdomsrörelserna från 60-talet blev betydligt bredare. Almstriden till exempel lyfte man ju ofta fram som ett exempel på miljörörelsen. Och ja, jag kan lika väl säga det. Vissa var med där och
där också.
Upp i almarna och hindrade inte våld, men ändå med motstånd polisen från att såga ner träden. Vi upptäckte till vår förvåning att dagen därpå så kom det ner herrar och damer från Östermalm i pälsar och svinläder på portföljer och tackade oss för att vi så resolut hade och inte utan våld hade ingripit mot polisen. Det var uppenbarligen att det var inte längre en ungdomsrevolt, det var uppenbarligen att de här sociala rörelserna blev mycket bredare. I kärnkraftsrörelsen som blev mycket större då samverkade ju faktiskt det största borgerliga partiet, inte bara med Vänsterpartiet utan också med maoister och trotskister och så vidare. Det blev en helt annan bredd på de sociala rörelserna. Viktigast här tror jag man kan säga det är kvinnorörelsen. Grupp 8 var helt klart den mest viktiga och inflytelserika av 60- och 70-talets sociala rörelser. Den var en 68-rörelse i den meningen. Den hade sådana arbetsformer, jobbade med skicklig opinionsbildning. Den hade ett brett program med allt från fria bort till socialism och revolution på dagordningen. Men det spännande är ju att den här rörelsen lyckades bygga allianser med den äldre kvinnorörelsen. Och i viktiga frågor som daghemsfrågan till exempel, när man demonstrerade där på Sergels torg, så var det inte bara grupp 8 och lesbisk front som deltog. Det gjorde även den socialdemokratiska kvinnoförbundet, det moderata kvinnoförbundet, husmodersföreningarna var ute och demonstrerade för fler daghem. Det var uppenbart att det fanns en breddning och en upptrappning av de här kraven som gick betydligt längre än bara en slags marxistisk vänstergruppering, även om de här marxistiska grupperna hela tiden spelade en viktig roll för att driva på. Och när sen då 5000 gruvarbetare i Malmfälten gick ut i vildstrejk 1969, då gick också en skakning inom makteliten. Och då blev också de traditionella rörelserna, även socialdemokratin, påverkade. Nu kunde man inte säga bara att ungdomsrevolten bara var den här maskeradbalen på kårhuset. Det var verkligen någonting som riskerade att förändra samhället. Och det som nu händer, det är alltså att det skapar ett tryck som leder fram till omfattande reformer och värderingsförskjutningar. Fri abort, särbeskattningen som möjliggjorde för kvinnor att arbeta. Socialstyrelsen tog bort sjukdomsbeteckningen för homosexualitet. Men och kanske ännu viktigaste i ett längre perspektiv, det var de omfattande sociala reformer som genomfördes. Alltså det mesta av det som vi idag kallar den traditionella välfärdssamhället, det är inte en produkt av 50-talet eller 60-talet. Det genomfördes under några intensiva år under 70-talet. Det var då som föräldraförsäkringen genomfördes. Det fattades beslut om dagisutbyggnaden, 5 veckors semester, sänkt pensionsålder från 67 till 65, arbetsrättslagstiftningen och så vidare. Det var den mest omfattande sociala reformvåg som genomförts någonsin i Sverige, ja möjligtvis någonstans. Under loppet av 10 år så ökade BNP:s produkt av andel, nej, den offentliga sektorns andel av BNP med 50%. Det är en väldigt snabb utveckling. Men det här avslutningsvis skulle jag säga i den här inledningen, det är att djupet av radikaliseringen i det svenska samhället kanske bäst kan avläsas i den stora politiska enighet som de här reformerna genomfördes, som rådde kring utbyggnaden av den universella välfärdsstaten. Moderaterna var några gånger emot de kollektiva formerna och knorrade ibland över de höga skatterna. Men annars antogs alla de här besluten, utom när det gäller arbetsrättslagstiftningen, av en enig riksdag. Till och med Gösta Bohman kunde höra att uttala sig positivt om den svenska blandekonomin med starkt statligt inslag. När de borgerliga tog över regeringsmakten 1976 så fortsatte den offentliga sektorns BNP att öka under ytterligare några år. Så det här tror jag ger ett slags perspektiv på vad som hände. Det var inte bara en vänsterrevolt, det var någonting som i grunden förändrade det svenska samhället. Och jag tror att när man idag funderar över hur kommer det sig att trots årtionden av försök att övertyga den svenska opinionen om nödvändigheten av privatiseringar, av en djupgående förändring av den offentliga sektorn. Ändå motståndet är så stort långt in bland de borgerliga kärntrupperna. För tveksamheten för vinster i välfärden till exempel. Då tror jag att man måste se det som en reflektion av att det var en slags kollektiv erövring som genomfördes under den här tiden. Och som är det, så att säga, det bästa måttet på arvet från 1978. Sen finns det mängder av problem med det här som vi kan diskutera.
Bra. Tack Kjell Östberg för de orden. Klas, ni verkar ju vara ganska överens alltså. Även alltså, Sverige blev mer socialistiskt, ett annat land. Det är väl precis det som Kjell säger här.
Det stämmer bra. Samtidigt så är det klart att Kjells beskrivning väcker en del frågor som till exempel, ja, hur omfattande var de här sociala rörelserna? Och vad man tänker på detta med att moderata kvinnor demonstrerade för flera daghem, kan man fråga sig, hur kom det sig? Om man backar historien till frågan om särbeskattningen, så valde man då att avskaffa den helt och hållet, och istället för att, som det också diskuterades, göra den frivillig, att man skulle kunna välja. Och det som hände var ju då, det förväntade nämligen att kvinnor fick möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Det var ett sug efter arbetskraft som också motiverade detta. Men det var också så att kvinnor som egentligen inte hade velat gå ut på arbetsmarknaden tvingades gå ut på arbetsmarknaden. Och när hemmafruarna gick ut på arbetsmarknaden skulle barnen in på dagis. Problemet var att det inte fanns något riktigt bra samband mellan de kvinnor som försvann ut på arbetsmarknaden och utbyggnaden av daghem. Så att den här reformen skapade då en brist på daghem. Och det är också förklaringen till att moderata kvinnor gick ut och demonstrerade för daghem. Det var liksom inte att man ville ha daghem i största allmänhet, utan man ville att bristen skulle åtgärdas. Jag tycker också att det är viktigt att liksom se på den här förändringen då av det politiska etablissemanget. Och det man kan säga, det är liksom att mitten i svensk politik flyttades till vänster. Alla flyttade till vänster. Och det dominerande partiet, som ju då fortfarande var Socialdemokraterna, flyttade sig allra mest till vänster. Men de borgerliga följde med. Och det som hände, alltså det kan ju i långa stycken då skriva under på den här beskrivningen av hur viktig 70-talet var. Därför att det påverkade enskilda människor och grupper, och maktrelationer ändrades. En viktig fråga rörde till exempel synen på privat ägande som ändrades. Och Sverige blev mindre borgerligt på en massa olika sätt. Ta till exempel ordensväsendets avskaffande. Man började tala om utbildning istället för bildning i skolan. Man tyckte att det var diskriminerande att underbefäl kallades för underbefäl till skillnad från vanliga officerare. Så att man slog samman det till en grupp. Vi har särbeskattningen. Vi har överlag en sån skattechock som startar i slutet på 60-talet med starkt ökad progressivitet och höjda marginalskatter, som också ändrar på saker och ting, som ändrar på de sociala relationerna, som till exempel gjorde att historielärare på gymnasiet, som tidigare hade varit rätt hyggligt betalda. Helt plötsligen åkte ner då, så att säga. Och det påverkade också deras ställning. Och vad gäller dagis kan man ju också komma ihåg att liksom, vi tänker på dagis som, ja, liksom, det, liksom, det finns inslaget av pedagogik, det är mycket lek och så vidare. Men hur var det då i början på 70-talet? Jo, då hade man idén inom till exempel socialdemokratin att här skulle den nya socialistiska människan fostras. Och liksom, trust me, hur kul var det? Så att jag tror att man måste liksom försöka se det från olika håll och vinklingar. Men likväl, alltså äktenskapslagstiftning, abortlagstiftning ändras, arbetslagstiftning ändras. Och det som är lite gemensamt för det hela, det är ju att dels liksom den ideologiska inriktningen, men också att liksom hela den politiska sfären vidgas. Så det som är föremål för politik blir mycket, mycket, mycket större. Och så nu har vi då en diskussion om att liksom EU inskränker det politiska handlingsutrymmet och så vidare. Men här under 1970-talet så sker en kolossal utveckling, kolossal breddning av det som blir föremål för politik. Ett annat gemensamt drag är ju då liksom själva plantänkandet. Och det är ju då en gammal god socialdemokratisk tradition, alltså den sociala ingenjörskonsten som får otroligt starkt genomslag. Och så har vi också löntagarfonderna som egentligen är en tes som jag driver, var liksom helt emot hur Palme såg på saken, men som missköttes så starkt politiskt att det faktiskt hade blivit verklighet om vi inte hade fått ett regeringsskifte 1976.
Ja. Vill du kommentera detta direkt, Kjell?
Alltså, jag konstaterar att vi gör samma bedömning av vad som hände. Sen har vi kanske lite olika värderingar. Det måste naturligtvis vara så att sker det sådana drastiska förändringar inom alla delar av samhället, och det är det som jag menar då, att det är ett resultat av den här breda mobiliseringen som smittar av sig hela samhället. Det är klart att för en del är det här en positiv utveckling och för andra är det negativ. Det här som du pratar om, till exempel om politikområdets utvidgning, den offentliga sektorn, där alltså det blev, man byggde upp en offentlig sektor där stora delar av, ja, i stort sett hela välfärdsområdet undantogs från, ska säga, marknadskrafterna och skulle underställa politiska beslut. För en del var det ett viktigt steg, eller det var nog för bägge, hur man än ser ett steg i utvecklingen mot ett annat samhälle. Vissa bejakade och andra bejakade inte. Och löntagarfonderna är ju kanske det mest fascinerande här då, att, som verkligen bekräftar hur djup radikaliseringen var. Alltså LO har ju traditionellt tillhört den mest försiktiga delen av arbetarrörelsen. Alltså det har traditionellt alltid varit högern inom socialdemokratin som har representerats av LO. Och plötsligt så ställer man sig bakom ett förslag som, om det hade genomförts idag, skulle ha inneburit att merparten av de svenska företagen skulle kontrolleras av fackföreningar genom den här typen av fonder. Det är ju under några år, det är en ofattbar snabb utveckling. Och den kan alltså bara förklaras med att stora delar av samhället var så. Jag delar helt din uppfattning om att Palme inte var för det hela. Jag kanske inte tror jag tror att han hade varit i stånd att stoppa den här utvecklingen även om det inte har blivit regeringsskifte. Men det är ju en kontrafaktisk fråga.
Mm. Jag tänkte så här, för ni är ganska överens om det här ett annat land. Ni är ganska överens om det här med de här enorma förändringarna som ägde rum då, som fortfarande väl på många sätt präglar det här samhället. Det är ju så idag, alltså den liberala, om vi ska säga höger, men vi säger den liberala motvågen. när den liksom börjar ta fart slutet 70- och kanske 80-talet, då är ju det att den rullar ju tillbaks, eller åtminstone pressar tillbaks en del av de här kollektivistiska lösningarna, så vitt jag förstår. Idag så står vi ju kanske inför en slags utmaning där väldigt många värderingar och så vidare som i någon mån är knutna till 68 ifrågasätts av mer konservativa krafter. Och så det ena skulle jag vilja att ni diskuterar det lite grann, men börja med det här. Men hur sjutton kunde den här förändringen accelerera? Du sa ju det här, svenskarna hade aldrig tidigare haft det så bra. Det går inte bara att säga tidsandan. Alltså hur ska man förklara den här snabba utvecklingen andra hälften av 60-talet och in i 70-talet? Ja, varsågod. Klas.
Ja, det där är naturligtvis inte helt enkelt. Om man liksom ser det från Socialdemokraternas perspektiv, så hade man, så möttes man av en utmaning från vänster. Och hur skulle man hantera den utmaningen? Man gjorde en slags kopia, så kan man se det. Man kan också se det, bara lite grann anknyta till det som Kjell sa tidigare då, att vi hade den här alltså upptäckten av att världen var större än Sverige i början på 60-talet och i slutet på 50-talet. Och framförallt element av det som hade att göra med avkolonialiseringen. Vi hade också liksom, skrevs det rapportböcker om Sydafrika, och vi hade liksom hela den här tragiken i USA med Little Rock och så vidare, som liksom ändrade liksom svenskarnas bild av hur världen såg ut, och hur att den värld som vi vanligtvis identifierade som god och bejakande av det amerikanska var mer komplicerad än vad vi kanske trodde. Och alltså den här, det finns en slags interaktion mellan det rent partipolitiska behovet av att agera för att möta en opinionsutmaning och att någonting faktiskt sker som förändrade synen på världen. Och man kan bara liksom illustrera det första med alltså Palmes stora tal i Gävle 1965, där Socialdemokraterna för första gången då verkligen tar tag i Vietnamfrågan, som sen 1968 hade man då liksom gått många steg vidare och liksom beskrivit det hela i termer av att det enbart handlade om USAs skuld. Och något år senare så säger liksom Torsten Nilsson, som redan då var en gammal, som gammal man och så vidare, börjar tala om Vietnamkriget som en imperialistisk, kapitalistisk etc. etc. Liksom man tog över vokabulären. Men då 1965 så finns det liksom två olika beskrivningar av Palmes tal. Och det ena är att detta var en medveten markering av Palme. Och jag vet inte om ni minns det här talet. Han liksom talar först i allmänna ordalag om, ja, för att ta det kort, elände. Och så avslutar han talet med, och det är förstås Vietnam jag tänker på. Alltså otroligt slagkraftigt. Och den ena tolkningen är att detta var en medveten markering. Säger sådana som var med. Men det finns också andra sådana personer som var med som säger att ja, det var mest liksom en trevlig retorisk poäng. Så, men i vart fall detta liksom utlöste i sin tur rabalder i förhållande till amerikanerna. Man fick en polarisering och så vidare. Och så småningom så, också i takt med att Vietnam-engagemanget växte i Sverige, så växte ju också Socialdemokraternas behov att agera, om man startade den här Vietnamkommittén och gjorde i praktiken Vietnam-engagemanget till en folkrörelse som fick sin topp i julen 1972.
Mm. Okej, Kjell då?
Ja, alltså min generella förklaring det var ju det här att det var en accelererande process av radikalisering som bars upp av de sociala rörelserna. Och det här internationella perspektivet som Claes har upp är ju viktigt att se där. Radikalism smittar också internationellt. Och att det skedde alltså en utveckling från att det varit en slags ungdomsradikalisering till att sprida sig till kvinnorörelsen, till miljörörelsen och in i de etablerade politiska institutionerna. Och det här är då, menar jag då, som har studerat sådana här radikaliseringsvågor, det är en normal process, så att säga, en tilltagande radikalisering. Till man då en form av brytpunkt. Det var väl kanske löntagarfonderna var en sån brytpunkt då. Ska man gå vidare och verkligen genomföra ett annat samhälle, eller räcker det som vi har gjort? Alltså, bara som ett exempel här på hur det var. Anders Björk, som ju väl inte känns som att tillhöra vänstern inom Moderaterna numera i alla fall, han kom 1969 ut en debattbok som heter Moderat samhällssyn. Och där underströk han den likhet som förelåg mellan unga höger- och vänsteranhängare. Alltså mellan unghögern och den marxistiska vänstern. Det är frapperande hur många gemensamma drag som återfinns i den ungkonservativa respektive socialistiska kritiken av det moderna produktionssamhället. I botten ligger uppenbarligen en socialt humanistisk värdering som är gemensam för de bägge riktningarna. Det är ändå en ganska visa att de här idéerna hade spritt sig väldigt långt. Den andra delen av den frågan, ja, men man hade det ju så bra. Ja, då tror jag att det är så här att Erlander redan på 50-talet hade ju pratat om de växande förväntningarnas missnöje. Det var inte så att man blev nöjd när man hade, utan det visade för det första att det fanns möjlighet till att öka levnadsstandarden. Men det reste ju också frågan, hur ska den här tillväxten fördelas? Och den paroll som var kanske den mest dominerande övergången mellan 1960- och 70-talet, det var ju ökad jämlikhet. Det var ju ingen som kunde gå emot kravet på ökad jämlikhet under den här tiden. Och det var inte bara en paroll, utan en rad olika reformer genomfördes. Alltså, löneskillnader, lönespridningen, skillnader mellan de som har bäst betalt och betalt, har aldrig varit så låg i Sverige som det var ungefär 1980. Och det var en process som pågick under den här tiden. Och likadant att det ställdes krav, nu när vi har resurser, då ska vi också bygga upp en heltäckande offentlig sektor och vi ska ha kontroll över den. Jag tror alltså att det är de möjligheter som det ökade välståndet gav, som också tillsammans med radikaliseringen, som gjorde det möjligt att formulera ett program som innebar den här väldigt snabba tillväxten.
Ja, men då innan vi släpper in er, för ni ska snart få komma in, men innan, då tänkte jag, för du, det stämmer väl ungefär med vad du tog upp här, du sa historielärarnas löner och så vidare, alltså en slags nivellering. Mm. Är det så du uppfattar också?
Absolut, och också detta med, om man då liksom funderar på konsekvenserna bortom det långa 70-talet, så är ju då liksom detta med jämlikheten ett bestående arv som fortfarande väldigt starkt dominerar socialdemokratin, och där jämlikhet ofta liksom blir detsamma som likhet. Jag minns Göran Persson uttalade vid något tillfälle att liksom varenda minsta lilla skillnad ska bort. Så det finns liksom ett sånt tänk som sitter kvar. Men när man funderar på liksom konsekvenserna av den här reformoffensiven och förändringen av det svenska av politik och samhälle i Sverige, så man kommer ihåg att liksom då 1970 så hade Sverige liksom 100 år av säga, ekonomisk välståndsutveckling. Vi hade gått från att vara ett fattigt land i Europa till att ligga i världstoppen på vad gäller BNP. Vi hade omfördelning. Vi hade utbildning. 1968 hade Sverige ett enormt starkt försvar. Vi hade en neutralitetspolitik, men stod i realiteten under USA:s kärnvapenparaply. Vi hade en hemlig allians med NATO-länder. Och det här förändras då, för man får ju också tänka på när det gäller konsekvenserna, får man tänka på vad är det som då sker. Det som sker är till exempel att den här alliansen med USA blir mindre hållfast på grund av den utrikespolitik och den Vietnam-sättet som Palme driver Vietnamkritiken. Vi har också, om man ser på den ekonomiska utvecklingen, så går då Sverige från att ha legat i topp till att gå sådär i fråga om hur Sverige rangerades i den internationella ekonomin. Och det är ju också den typen av konsekvenser som måste räknas in. En annan typ av konsekvenser som man då kan fundera över, det är ju alltså den syn på, alltså dels en syn på demokrati som liksom fanns inom vänstern, men det är en sak för sig då. Men också den syn på demokratin som då kom att prägla socialdemokratin under de här åren, vilket var en slags majoritetsdemokrati av som i sig rymde samma problematik som vi ser i Polen idag. Det vill säga att man från ledningens sida säger att ja, vi har majoriteten och då måste det vara rätt, därför att det är framröstat i allmänna val.
Ja, vad säger du om det, Kjell? Om konsekvenserna av det hela?
Vi har ju koncentrerat oss på den här uppgångsfasen i radikaliseringen. Vad du nu kommer in på, det är liksom hur kunde den utvecklas? Vilka var svagheterna och vad som gjorde att den här processen fortsatte? När det gäller det här med demokratin, så jag vill inte på något sätt förneka att det fanns en väldigt stor självgodhet inom socialdemokratin och en stor tilltro till vad den egna rörelsen skulle ha för betydelse. Men en poäng som jag gör här, det är ju att nästan alla de här reformerna genomförs under enighet. Så att liksom på det sättet så kan man väl knappast säga att demokratin var hotad. Den här frågan om den ekonomiska utvecklingen är väldigt spännande, men det skulle väl kräva ett seminarium för sig. Alltså det var ju
de kommer ju tillbaka nästa år.
Just det. Därför att det är uppenbart att någon gång i slutet på 70-talet så försvann, kanske inte gärna, men i slutet på 70-talet så upptäckte man att den ekonomiska grunden för tillväxten av välfärdssamhället inte längre existerade, och det blev en ekonomisk kris. Men vad som är hönan och ägget där, var det, gick välfärdsstaten för långt, eller hade det att göra med hur det fördelades, hade det att göra med mer grundläggande strukturproblem i den svenska ekonomin som var längre tillbaka i tiden? Ja, det kan man verkligen diskutera.
Vi gör det nästa år.
Ni har hört en debatt som var med på Tyresö historiedag den 18 maj på slottet. Och de som debatterade var Kjell Östberg från Södertörns högskola och Claes Arvidsson, som framförallt är känd som skribent på Svenska Dagbladet. Och debattledare var Håkan Blomqvist från Södertörns högskola. Tack för oss!